välkommen till Finansinstapodden med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
Hallå, hallå, hallå. Ja, hej och välkomna till Finansinstapodden avsnitt 47.
Va? Yes. Fan vad ordentligt det låter.
Ja, nu fick... Ja, nu fick jag ta introduktionen. Det känns lite ovant faktiskt.
Ja. Men det gjorde du bra.
Men, ja.
Ja, vi måste träna för om du är sjuk någon gång.
Precis. Jag kanske går in i vägen med allt jobb jag har.
Nej. Exakt.
Jag tänker att Oskar får ta nästa introduktion.
Ja, jag får väl göra det då.
Har vi pratat om nu ett år?
Vi skulle köra... Ja, precis. Han bara smitter undan liksom. Ja. Men idag skulle vi köra ett frågeavsnitt, va?
Yes.
De brukar ju faktiskt vara mest uppskattade de här avsnitten.
Ja, det blir lite smått och gott.
Det brukar ju komma in en massa frågor. Ja.
Det är kul.
Och vi kan ju... Ska vi köra Oskar som frågeuppläsare som vanligt?
Ja. Ja, det är ju faktiskt mitt jobb, så jag har ju faktiskt en uppgift här i podden. Ja.
Jo, men det är sant.
Så SF är intro, jag kör frågeläsning, sen IC...
IC pratar om inflation och ränta.
Ja, det är sant.
Jag är ränteexpert.
Ja.
Vi saknar verkligen pengavingens kompetens här. Ja.
Nej, vi får dra in något avsnitt, han får skärpa sig.
Ja.
Han får...
Han var ju den där nyktra här.
Hans mjuka lena röst när han kom där med någon jätteklok... något klokt inlägg liksom och pratade och lugnade oss andra liksom. Ja, saknar han.
Jag föreställer mig att om han vore ett djur så skulle han vara en uggla.
Rimligt.
Klok så här liksom. Sitter med en bok.
Ja, precis.
Mm. Han kanske är helt tvärtom i verkligheten.
Ja, men man undrar ju lite grann.
Ja.
Mm.
Ja.
Men då så, ska vi dra lite första frågan? Ja.
Och den första frågan, den är till de flesta av oss. Nu tror jag inte PB räknas in där, men det var om elbilen. De ville ha en review nu efter 2 år. Så jag antar att de är efter vårt ägande här.
Ja, just det.
Hur länge har du haft din, Oskar? Du har väl haft längst?
Ja, vad fan blir det nu? Det måste vara typ... Är det 2 år? Hur länge har du haft din?
Alltså, vi har haft vår i 1,5 år.
Ja, men då kanske det är 2 för mig då. Det känns rimligt.
Mm. Ja, det var först. Precis. Jag fick min julen 2021, tror jag.
Ja, just det. Vi fick lite innan.
Ja, just det. Du väntade så jävla länge på din Enyaq, va? Typ ett halvår eller någonting.
Nej, det var mer än så.
Ett år?
Nej, åtta. Nej, jag kommer inte ihåg. 8 månader. 10 månader.
Shit, vad länge.
Helt galet.
På tal om covid och logistik.
Ja, just det. Det var under den perioden. Och så var det någon del som inte fanns.
Ja,
och så,
just det. Det som var så problematiskt då var liksom att det fanns ingen lösning, för saknades en liten del, då fallerade allt. Då kunde man liksom inte bli klar. Så att företagen stod ju där liksom och hade en klar bil men kunde inte leverera.
Just det. Det var ju det. Ja. Tesla kunde ju programmera om mjukvaran ju och köra vilka delar som helst. Medan de andra behövde specifika liksom.
Ja, det var ju mycket snack om det där 2020-2021 liksom, om att Tesla hade en liten edge där.
Och när alla skulle beställa elbilar,
vad tycker ni,
och undrar hur det ser ut nu när det är tvärtom. Det är kul med elbil. Jag trivs jättebra. Faktiskt med min Enyaq.
Den är väl jättestor, Enyaqen?
Jättestor är den inte. Jag såg faktiskt en i min dotters klass. Föräldrarna där har en XC90. Och hjälpte till att lyfta in lite kassar i bagaget. Shit, vad stor den är. Jag tyckte min Enyaq var stor, men min Enyaq hade gått in i bagaget på Volvo. Så jävligt.
Ja, jag har en anhörig som precis här om månaden köpte en XC90 sån här Recharge T8 eller vad de heter. De här max, liksom fullmaxade, och deras bagageutrymme är ju, alltså, det är enormt.
Men,
de är 7-sitsiga också, finns ju som tillval.
Ja, det är inte Enyaqen, men jag trivs jättebra med den. Vi var faktiskt inne på att skaffa en till, men vi ska faktiskt tvärtom pröva att bara ha en bil nu. Vi har insett att vi kanske inte behöver 2 bilar.
Alltså, tänkte du en till Enyaq då, eller?
Ja.
Ja.
Men jag är nöjd.
Så pass bra,
men,
tror jag.
Ja, den Den rullar bra och det är skönt. Alltså elbil i allmänhet är jävligt gött att bara ladda hemma. Man bara pluggar in den när man kommer hem och sen på morgonen så bara kör du.
Du har aldrig haft problem med räckvidden eller så?
Nej, ja, nej. Det vänjer man sig. Alltså det tar en månad sen om man liksom vant sig. Man anpassar sig.
Och hur är det med Enyaqen generellt? Är den liksom tyst och i kupén och sådär? Ja. Bekväm?
Ja, jätteskön att köra. Ja. Ligger bra på vägen. Ja. Den äter däck dock. Men det bryr nog mer på föraren än på...
Ja. Ja. Jag tänkte på det. Det är ett
vanligt problem.
Det är en del som säger att elbil, de drar så mycket däck för de är så tunga och det dras jättemycket. Men jag jämför det lite. De är ju inte så himla mycket tyngre än nya bensinbilar egentligen. Nej. Och jag tror det mest är på grund av draget. Alltså, ja, vad heter det? Vridet. Absolut. Att man har så bra ax med elbilen. Ja. Så att man gasar alltid lite mer än med en bensinare. Liksom. Jag tror det är där slitaget sitter.
Precis. Ja. Så det är nog en kombination av att både liksom att den kanske väger 400-500 kilo mer, men också att man gärna trycker på.
Ja.
Och då blir det liksom en dubbelslitage.
Ja, exakt. Grann.
Men annars så är det...
Ja, men jag faktiskt...
Det är ju som sagt vad det beror på föraren mest då. Liksom. Det kan man ju själv styra.
Och sen vilka däck också. Köper du ryska importerade gjorda på fettflaskor, då...
Det går inte att få tag i ryska
däck. Då skulle du vara glad att du lever.
Nej, kanske är så. Men,
ja, men hur många mil har ni kört hittills? Du kör väl inte så jättemycket, Oskar, va?
Nej, alltså jag har ju så jävla nära till jobbet. Så jag kör ju inte så mycket. Jag kör ju typ en mil om dagen bara. Och sen på helgerna blir det lite längre. Men du kör ju en hel del.
Ja, vi har ju kommit upp i 3500 mil på 1,5 år.
Ja, det är ju mer vad jag har kört.
Det är ingenting.
Ja, men, du då?
Jag har kört 6 och 7.
På hur länge?
Med sen december 01.
Ja, just det.
2021.
Shit, det är ju dubbelt mot vad vi har
kört. Varför så långt? Har långt till jobbet?
Vi bor ju ute på slätten. Och så har ju långt överallt. Och sen kört mycket till jobb. Jag har ju 10 mil till jobb. Och vi kör mycket upp i Dalarna på semester. Och så här.
Men du måste ju få reseavdrag och så på deklarationen,
va? Ja, ja, såklart. Jag har ju...
men nu kommer den väl höjas också?
Ja, precis. Nästa deklaration så blir det så. Ja, gud ja. Skulle jag inte ha bil så skulle jag först cykla ett par kilometer. 3-4 kilometer för att kunna ta bussen som går en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och sen så ska man då ta sig till... Jag hade varit framme till lunch och sen så är det dags att åka hem igen liksom.
Ja, just det.
Det hade inte gått.
Men det här med liksom avdrag, det blir väl rätt mycket pengar. Är det inte 18,5 krona?
Jo.
Och sen så, ja, det blir väl några 10 000 du får tillbaka kanske.
Ja, jo, så är det ju, absolut.
Ja. Ja, men det är bra, speciellt om bilen är på drift så. Nu täcker det ju såklart elen, men bil kostar ju så mycket mer än så. Mm. Så
ja, oja, det
är... lägger på så mycket mil och slitage.
Men jag hade ju, alltså, hade jag haft då med milen med bensinbil så hade det inte varit kul för plånboken.
Nej.
Så jag har inte suttit ner och räknat på det i detalj, men jag är ju övertygad om att det här ändå är liksom en vinst för mig, så att säga, ekonomiskt.
Jo, nej, men visst, vi har ju jämfört att skulle vi kört en bensin eller diesel motsvarig bil då, som har lite mer krut och som är lite större och sådär, som motsvarar vår Model Y, så alltså, vi hade nog lagt 3,5-4 000 på bränsle varje månad.
Men vad kan man räkna i bensinpris per mil? Kan man säga 10 kronor eller?
Alltså det är om du kör en snål liten bil.
Ja, för bara om man räknar 10 spänn milen, då har ju du sparat, vad sa du, 7000 mil nästan, 70 000 spänn.
Ja.
För elen kostar ju inte, ja visst, kanske några tusen lappar under den här perioden då.
Ja. För jag menar, en Enyaq kanske ändå måste typ jämföras med en XC60 med lite starkare motor.
Det är sant.
Och då drar den ju liksom kanske 0,8 eller något sånt
där. Ja, men säg 100 000 då har du, och sen dra av elen för kanske, vad kan den kosta? 5 000 spänn max.
Alltså, så nästan försumbart, precis.
Ja, men nu får man ju, vi får ju sådana här bidrag, eller vad heter det? Elstöd också.
Mm.
Ja, det kan man tycka
så,
man
du, vill. Men, och inte bara det. När du köpte bilen så fick du elbilsbonus, och plus nu så har du sparat kanske 100 000 i bränsle, uppemot 100 000. Mm. Det blir ju rätt bra. Mm.
Men framförallt är det en trevlig bil och en säker bil. Det är...
Ja, men det uppskattar jag faktiskt ganska mycket med Tesla. Det känns ju som en säker bil. Man känner ju att den är tung och att den har bra säkerhetsfunktioner och att den är ju betydligt mer välbyggd än vad många vill påstå ändå. Mm. Alltså många snackar ju väldigt mycket strunt om att den är dålig och dålig kvalitet och osäker och sådär. Jag köper faktiskt inte det.
Mm. Nej, osäker är ju, den är ju, har ju blivit ratad som världens säkraste bil nu. Så.
Men precis, så att de får ju jättehöga poäng på de här NCAP-testerna eller vad de nu heter. Mm. Ja, nej, elbil är nog framtiden. Så är det.
Mm. Jag går inte tillbaka till bensin. Möjligtvis som en andra bil så kan man ha, kan jag ha en bensin eller hybrid. Mm. Men
det är lite intressant det där just som du sa, att du inte går tillbaka. För det känns som, inte många, men en del är ju så här, nej men jag kommer aldrig ha en elbil. Nej, så här. Mm. Men alla som har testat det, de säger att de aldrig går tillbaka. Så... Mm.
Nej, alltså för mig är det otänkbart att gå tillbaka. Jag menar, jag har ju nyligen kört såna här bensin- och dieselbilar och sådär, men det känns ju som att gå tillbaka till en, alltså att nedgradera från en iPhone till liksom en gammal Sony Walkman-telefon.
Ja. Nej, men det är faktiskt så. Jag körde också en,
det känns ju så,
körde en gammal diesel Audi här för någon vecka sedan. Och det blir verkligen, den är liksom trög, den är tung, låter, den är, du vet, det är knappar överallt. Det känns som man hoppar in men bakåt i tiden, som du säger.
Ja.
Ja, men jag vill inte ha så mycket knappar, jag vill inte ha liksom det här, men bara att liksom ställa sig på en bensinmack och ta den här skitiga handtaget för att tanka
just
bilen.
Det.
Nej, jag vill slippa det. Jag hatar det.
Det är en av de absolut största grejerna med elbil, som jag brukar säga till folk som man inte har tänkt på. Ja. Man inte, det är det här att slippa köra och fucking tanka. Man står upp här på morgonen lite sen och så bara, fan, jag tankar inte igår kväll. Jag måste köra in och tanka nu. Ta omväg via macken. Eller det här, du ska hem. Du är hungrig, barnen ska hämtas. Och bara, fan, jag kommer bara 2 mil. Jag måste tanka. Det är så jävla skönt att slippa det.
Ja, men visst. Och framförallt, liksom, du kommer hem, stoppar in bilen på laddning och så går du in. Det är inte så konstigare än så. Och det behöver du inte ens göra varje gång. Du kanske gör var tredje dag eller något sånt där.
Och där får man ju också... På laddboxen får man också en sån här avdrag, 50% installation och priset på den, så den kostar ju bara hälften också.
Mm.
Ja, men alltså med installation och allting så kanske det kostar 6-7 tusen.
Mm.
Det är ju, nästan, det känns nästan som att varje villägare bara borde installera en sån. Mm. Det är ju givet.
Mm. Ja. Mm. Ja, nu blev första frågan en kvart lång här nästan.
Ja, men vi tände till.
Men vi tycker om våra bilar.
Ja, men alla är nöjda med elbilen helt enkelt.
Ja,
så. Mm. Vi hoppar vidare. Mm. Hur kan man spara pengar under dessa tuffa tider?
Ja, förutom att byta till elbil.
Ja, exakt. Lite stor insats där bara.
Ja, men precis, man kanske inte sparar så mycket.
Egentligen är det samma som oavsett tuffa tider eller inte. Men det är ju, man kanske ska gå ett steg längre liksom, att ta det till sin ytterlighet och verkligen sätta sig ner och gå igenom allting.
Ja, du pratade lite där, jag kommer ihåg det för ett par år sedan där, om när vi faktiskt började podda om hur du satte dig tillsammans med sambon och så gick ni igenom liksom er ekonomi och satt med ett kalkylark och sådär.
Mm.
För det var ju liksom en bra metod för att liksom få bara förstå när, hur kommer pengarna in, vart går de ut, vad kan vi spara in på liksom.
Superviktigt. Nu så använder jag inte det så mycket längre, för nu vet jag redan hur allting ser ut, jag har allting på plats, jag vet hur allting funkar liksom sådär. Så jag sitter inte lika ofta med det, men det är en jättebra lärdom att göra budget och sitta ner. Och sen så är det också att verkligen våga ta tag i det och ta det till sin ytterlighet att dra ner på saker. Och det gäller allt från det här liksom okynnesköpet, att man köper glass och läsk och allting. Lägg av med det där liksom, om du har ont om pengar, stop it, bara sluta liksom. Och sen är det också framförallt att se över sina avtal. Det tror jag är väldigt många som missar. Faktiskt, att kolla över alla sina avtal.
Ni vet, det passar väl då, våran kära sponsor där.
Yes.
Precis.
Påmind.
Vad heter
det? Påmind.
Alla påmind.
Ja, men det...
Så att vi ska inte påminna om sponsorn, utan sponsorn heter påmind.
Exakt.
Exakt. Ja.
faktiskt en riktigt, riktigt bra tjänst som håller koll på avtalen och omförhandlar åt en. Det där är ingen kul grej att sitta och hålla på med själv och liksom sitta och ringa runt och ringa till bredband. Jag kan få det billigare där och lite sådär. Det är jobbigt och mycket att hålla på.
Mm.
Så att,
och kan man liksom spara in 100 på ett avtal och 200 på ett abonnemang och sådär, så liksom blir det ganska mycket pengar.
Ja.
Vare sig det gäller en hemförsäkring eller bredband eller vad det nu kan vara.
Ja. Oh, ja.
Och i slutändan så kanske man kan spara tusentals kronor varje år. Det finns ju liksom, i vissa fall kan man till och med spara tiotusentals kronor.
Ja, jag postade ju en delning för den där i stories på Instagram. Och det har ju faktiskt varit följare som har sparat tiotusentals kronor. Ofta då genom bolånen. Och det är ju sådana här som, jag vill inte förhandla, jag vågar inte ringa banken, jag vet inte vad jag ska säga. Och så har man bara testat den här på 30 sekunder. Och sen bara vips, du kan sänka din ränta här. Och så sparar du hur mycket pengar som helst.
Ja, men alltså att kunna spara 10 000 kronor på det visar ju bara liksom att det är värt att göra, och att jag menar, 10 000 kronor räcker ju till en semester nästan. En kortare semester i alla fall. Så att det är ju helt klart värt det.
Och då får man även tänka att om de sänker räntan så där, det är ju liksom årligen det där beloppet de sparar.
Så sen håller de koll åt den också, håller ju koll. Jag har det själv i min telefon. Så de håller ju koll på avtalen åt den, så att man inte själv behöver liksom sitta och tjafsa med det där.
Mm.
Ja, det kan vara mycket pengar i slutändan.
Mm.
Ja, så kolla in påminn.se. Mm. Det finns som app som sagt, så det är bara att ladda ner.
Mm. Helt gratis dessutom.
Precis. Mm. Mm. Vad finns det mer för tips? Det här med skippa kaffe och så liksom. Så man har vissa, det är två läger, de här som bara så, ja, absolut inte köpa kaffe på stan och köpa onödigt så. Och sen det här lägret som liksom, jo men det är klart du måste unna dig och du blir inte miljonär på att dra ner på kaffet på stan.
Mm.
Men det beror ju helt och hållet på vilken livssituation man är i och hur din ekonomi ser ut.
Mm.
Och vad man känner.
Men liksom. Jag tycker liksom att man kan också se över lite grann vad man har för fritidsaktiviteter. Alltså vissa kan ju, man kan ju faktiskt spara mycket pengar på att om vi skippar restaurangbesöket idag, eller vi skippar den här dyra nöjesaktiviteten så där, utan vi går på picknick istället.
Ja.
Liksom. Eller vi går och grillar utomhus eller något sånt där. Så att det finns ju liksom väldigt små grejer som man kan göra som ändå är kul och kanske inte känns lika mycket. Mm. För livsstilen, utan man kan fortfarande upprätthålla ganska bra livsstil och liksom göra ganska kul grejer utan att känna att man går miste om så mycket saker, men ändå spara mycket pengar.
Mm. Och sen så kan man säga det i andra ändan också, som jag tycker att många missar, och det är också att sitter du verkligen i klistret eller verkligen känner att du lever från lön till lön, skaffa ett jobb till och en inkomst till. Jag vet att det låter enkelt kanske, men överlag är folk lite för lata. I många andra länder så har du 2, 3, kanske 4 jobb. Och det är inte så jättesvårt att skaffa sig. Nu menar jag inte att man ska dra in tusentals, 10 000, 30 000, 40 000 i månaden. Men jag menar 2 000 spänn extra i månaden kan vara väldigt stor skillnad för väldigt många människor.
Ja, men jag har ju märkt det själv. Nu känner jag ju några extremexempel, men det är ju liksom specialistläkare som annars jobbat 80% på kliniken, eller typ alltid gjort det. Men nu på senare tid, senaste halvåret, gått upp till 100%.
Mm.
Och då när jag liksom pratat lite grann med dem, då har det varit så här, men jag får ju liksom jobba lite mer nu, för att jag känner liksom att allt har blivit så mycket dyrare, och du vet, bolåneräntor och sådär, då får jag göra det här en period, så får vi se hur jag gör sen.
Det kanske inte alltid, det kanske inte alltid är jättekul att, och många kanske sådär, ja men det enda jag kan jobba extra som är som jobba kväll och natt, så det kanske inte är jättekul, men om man tar det där ett hundår kanske och betalar av sina skulder och sånt, sen känslan efter det där alltså är så jävla god. Och har man en hobby som du kan ta till nästa steg liksom, och våga ta ett steg till kanske börja tjäna lite pengar på det. Jag tycker man ska göra det, och funkar det inte, fine, men jag är fan.
Precis. Så här kan man jobba från två fronter, inte bara spara mer pengar utan också försöka, eller i alla fall liksom göra en ansats till att tjäna lite mer. Ta ett eller två pass extra i månaden, kanske en helg eller en kväll eller ett extra jobb eller sådär.
Ja.
Eller hör av dig till tidigare jobb som du vet att du jobbat på och fråga om de behöver extra vid behovspersonal till exempel.
Precis.
lite sådär. Ja. Så att det finns ju de möjligheter om man vill.
Jag tror tyvärr det sitter långt inne hos många att ta det klivet. Men jag tror många hade vunnit väldigt mycket på det. Mm. Faktiskt.
Men det är som du säger, säg liksom en lördag, nu vet jag inte vad lönen är, om lördag eller söndag är bäst, men typ på ICA en kväll, lördag, söndag. Det är ju rätt bra lön där.
Ja.
Nej, men precis, min fru har ju själv funderat på det där, att hon jobbar ju liksom vardagar och sådär, men ja, men du vet, man kan ju ta några extra pass om man tidigare jobbat på något ställe, i någon matbutik, restaurang eller vad det nu kan vara. Ja, men ta några extra pass bara sådär för att trycka ut kassan. Mm. Det är inte alls orimligt. Mm. Och jag själv som då läkare kan ju ta någon jourpass på kvällar eller på helger och sådär. Det är inte kul, men man, ibland får man göra det en period.
Ja, så där är lite tips på hur man kan spara pengar men även tjäna mer pengar. Vi hoppar vidare. Har ni ändrat er investeringsstrategi senaste året?
Ja, jag har ändrat min strategi. Inte svåraste strategin för vad jag köper på börsen egentligen. Men jag har ju använt mycket av mina pengar och gått in i mitt företag istället. Mm. Så jag har inte investerat jättemycket. Jag har investerat och gör det fortfarande. Men jag har valt att investera. Det är ju en investering det också, men det är inte på börsen. Så det är så det ser ut för mig.
Nej. Vi har ju inte gjort några större förändringar annat än att vi har liksom försökt skruva ner risken. Vi har ju sålt av ganska mycket liksom tech i uppgången här på slutet. Vi har skalat ner lite granna i fastighetsbolagen. Tyvärr åkte vi på en rejäl smäll där i SBB. Men han ut lite granna sådär. Så att vi har omallokerat lite granna mer till index och investmentbolag, men inte gjort några liksom dramatiska förändringar. Det har vi inte.
Nej, jag har nog inte ändrat någonting egentligen i strategin. Däremot har jag byggt lite mer buffert just under de här tiderna när det har varit extrema prisökningar, bara för att ha en större trygghet. Så det har varit lite mer kassabyggande än innan. Annars gick jag ju investera
mest. Ja, men det gjorde vi också under förra året, precis.
Så det är väl egentligen det
ändra. Mycket för vår del. Ja, mycket för vår del har vi kanske inte varit bara börsen, utan funderat lite på bostadsköp också i dippen.
Nej, så
det ska bli kul att se hur det blir med börsen och bostäder framöver.
Så med andra ord rätt oförändrad egentligen.
Ja, för de flesta. Det tror jag.
Men det blir ju lite också så här. Det är ju bara att kolla på vissa aktier senaste tiden. När de har fallit ner rätt rejält, då var det ju väldigt få som köpte där. Och bara nej, men jag vågar inte, den kommer falla mer och mer. Och sen nu när det har vänt upp, då är det helt plötsligt väldigt många köpare som ja, men nu ska jag köpa nu vill jag in. Så det blir ju verkligen det klassiska. Klassisk, ja, exakt. Standard liksom. Så man köper inget när det faller och sen när det har gått upp igen, då ska man in igen. Så.
Verkligen.
Ja, ett månadssparade är nog oftast det bästa för många, tror jag. Bara snitt, det tror jag fint också. Snitt liksom. Och som du säger, ta breda indexfonder. Det är generellt bra över tid liksom. Ja. Nästa, vad har vi här då? Vilka bolag tror ni vänder starkast och vilka sektorer kommer flyga när räntan sänks?
Vi pratade lite om det, va?
Ja, lite kort tror jag. Men jag tänker väl spontant fastigheter.
Ja.
Fastighetsbolag.
Jo, men de är väl mest nedtryckta på börsen just nu. Det är ju det här med höga räntor, finansieringsproblematiken, det här med avkastningskraven som stiger och sådär. Det är väl liksom de frågeställningar som först måste rättas ut. Och så fort vi ser en tillstymmelse till räntesänkningar så blir det ju liksom det första som lyfter. Det är som en nedtryckt badboll ungefär, tror jag. Sen så har vi redan sett en stark återhämtning i tech. Frågan är liksom om den fortsätter vara så stark framöver eller om den bara blir måttlig. Det vet jag faktiskt inte.
Ja.
Annars, vad är det annars som kommer återhämtas?
Ja.
Det är väl de sektorerna jag tänker på i första hand.
Ja, när räntan sänks så... det mesta kommer väl egentligen gå upp liksom när allt det här är över. Och sen är det ju tillväxt liksom. Det är ju där högrisk kommer ju stiga mer liksom.
Precis. Frågan är hur man kommer se på olönsamma tillväxtbolag framöver.
Mm. Det är rätt intressant.
Om de,
och hur snabbt räntan går ner, om det blir någon slags glädjerusning. Ja. Likt covid. Och, ja, det ska bli spännande att se faktiskt.
Mm.
Verkligen.
Det ska bli intressant också. Nu har jag inte det här med den här frågan att göra. Men just bolåneräntorna när de väl sänks. Hur många som nu kommer börja binda efter just det här. För det har ju varit rätt mycket rörligt historiskt.
Och många som har lärt sig att inte använda sin bostad som bank.
Exakt.
Mm.
Så det här kan ju ändå, eller det här är nog ändå en rätt bra grej som sker just nu.
Fast minnet är kort. Alltså jag tror liksom folk faller tillbaka i det sen när allting går i vågor det där liksom.
Det är lite som covid kraschen på börsen, bara, men nästa krasch då ska jag köpa massor och sen nu när det kraschar, bara, nej jag ska inte köpa någonting.
Ja, men alltså, folk kommer nog inte binda på lång sikt om inte det sker med tvång som i andra länder där man tvingar folk att amortera ner skulden på 30 år och binda på långa bindetider. Mm. Annars kommer ju nog folk, om de kan välja rörligt, i och med att det nästan oftast är lägst.
Ja, men det är väl lite så. Rörligt är ju bra om man har liksom en bra marginal och trygg ekonomi i övrigt. Liksom.
Men jag menar, vet man att man ska bo på samma ställe i 10 år liksom, och räntan är låg, då ser jag nästan ingen anledning att köra rörligt. Mm. Alltså egentligen rent logiskt, om du för 2-3 år sedan liksom bodde där du visste att du ska bo i 10 år minst, och så kände du liksom att men nu kan jag få binda på 5-10 år på 1,5% eller sådär. Då är det ju ganska dumt att bara köra rörligt egentligen. För då har du verkligen tryggat dig ekonomiskt där. Och vet att nu vet jag vad jag kommer betala framöver. Så det är en ganska liten premie man betalar för det.
Men som mitt ljud bara försvann.
Jaha, det är du som låter. Jag tänkte säga, det är något som smattrar i...
Nej, det är inte jag. Men mitt ljud bara, det bara försvann. Ni blev tysta helt plötsligt. Jag bara, hallå.
Men du hör oss nu?
Ja, jag hör det.
Ja, nej, det smattrade i ljudet också.
Jaha.
Ja, vi får steppa upp kvaliteten här på podden. Det är mycket...
Det är alltid någonting. Är det bara vi eller klipper alla andra bort sånt?
Nej, men det är så. Liksom. Det kan vi ju säga till våra följare faktiskt. Vi kör ju alla våra poddavsnitt i one take.
Yep.
Många andra klipper ju hur mycket som helst. Så när det blir lite såna störningar då får ni leva med det. Så är det.
Ja, precis.
Så bra.
Exakt. Vi ska inte hålla på och klippa här.
Nej,
men det var, du får lyssna på podden sen, Sparfysiken, så du får du höra vad
Investment Cup
är. Exakt. Ja, nej, men ja. Men nu minns jag inte var vi slutar.
Jag inte jag heller. Vi kan gå till nästa kanske.
men vi kanske kan nämna vår andra sponsor här i mellan här.
Just det.
Som,
ja, men absolut. Dagens Industri.
Exakt. Kan ju hjälpa att hålla koll på just allt det här med räntor och börsen och få lite bättre insikt på alla de här ämnena vi pratar om.
Ja, de brukar vara väldigt snabba med liksom.
Jag tappar grejen på min fint.
Ja, det SF, du får verkligen steppa upp ditt game nu.
Ja. Nu håller vi på att presentera en seriös sponsor här och sitter du och lajar.
Skärpning.
Förlåt.
Men Dagens Industri, vi använder det faktiskt dagligen. De brukar vara väldigt snabba med affärsnyheter, liksom börs- och bolagsresultat. Det är inte bara svenska marknaden fokuserar på, utan också internationella. Så man får ju väldigt snabba och bra nyheter där. Och de har också bjudit på ganska bra liksom artiklar också från ganska många intressanta skribenter som ibland är mer provocerande och ibland är lite mindre provocerande. Det är rätt bra och få läsa de artiklarna. Väldigt bra skribenter faktiskt. Sen så är det ju viktigt liksom det här med pålitlig journalistik. Och det lyckas ju det ju verkligen med. Så att det uppskattar jag ju verkligen. Så man får ju ganska bra liksom tips där. Man får råd, man får ta del av analyser. Både av DI men också av inbjudna experter.
Mm.
Så att det är digitalt kan man då prenumerera på. Och det kostar 19 kronor för 3 månader. Och sen så efter det så är det 50% rabatt i 12 månader.
Och man kan även avbryta det efter 3 månader om man inte är nöjd. Så det är ju verkligen 3 månader för 19 spänn där. Så ja,
precis.
Men nu tror vi såklart att ni kommer vara nöjda. Du brukar ju länka
en hel del. Väldigt mycket nyheter för pengarna.
Du brukar ju länka en hel del artiklar där. Isia brukar skicka där från dig.
Ja, men verkligen.
Det är rätt kul att läsa nu.
Det gör vi. De har ju, och när du liksom prenumererar på det digitalt så får du obegränsad tillgång då till di.se utan paywalls eller liknande. Du får de senaste ekonominyheterna, du får e-tidningen alla dagar, du får ta del av det i weekend också digitalt, och så får du börstips on the go.
Så det, nej, den är bra faktiskt. Och nu som sagt kanonerbjudande. Men för att nå det här, då är det alltså, då ska ni gå till di.se/finans23. Och SF, du får lägga länken i beskrivningen nedan också.
Precis, yes.
Så att erbjudandet är då att man får ta del av det digitalt då för 19 kronor endast i 3 månader. Och därefter är det 50% rabatt i 12 månader.
Alltså den,
ja, men det är en bra sida, jag vill bara flika in. Man behöver inte vara så supernördig med ekonomi för att uppskatta det faktiskt. Den är faktiskt väldigt matnyttig. Man får väldigt mycket nyheter för pengarna.
Ja, nej, men jag gillar verkligen de här skribenterna i vissa fall, för att de vågar ju verkligen ifrågasätta och granska. De har skrivit mycket om till exempel SBB och andra bolag. Varit väldigt givande artiklar som man får ju verkligen ett helt annat perspektiv på många bolag. Det tycker jag är väldigt bra. De skriver mycket om andra småspararfavoriter, till exempel Embracer. De skriver mycket om amerikanska bolag också. Och sådär. Så att det är inte bara den inhemska marknaden de kommenterar.
Nej, jag märkte också att de är väldigt snabba. Ibland när det är sådana här, du vet, Fed-meetings eller det så här räntehöjningar, går man in på en massa andra sidor och så bara, nej, det har inte kommit än. Ja. Och så går man in på DI, då är det på minuten liksom. Så det är verkligen en fördel.
Ja, verkligen.
Alltså det är tips. Ska vi plöja in en sista fråga här för det här avsnittet?
Ja, sure. Det gör vi.
Då står det: amortera bostad eller investera på börsen, vad göra?
Den är svår. Jag kan säga, jag förstår att det inte är jättelätt kanske att amortera av stora lån, men jag förespråkar alltid att ha låga lån. Men samtidigt så pengar på börsen är ju pengar på börsen, och under många år kan det bli väldigt mycket pengar. Så att man kan ju säga att man lånar, om man inte amorterar så har du lånat pengar till börsen ju egentligen ju.
Ja, men precis.
Ja, generellt så känner jag liksom, det beror på vilken risk man vill ta. Alltså, avkastningen på börsen är ju generellt högre än vad du tjänar på att amortera ner skulden. Men samtidigt är ju amortering, det är egentligen riskfritt. Så
ja. Ja, men det som kanske också är att man tjänar lite mer på börsen är väl också att bolånet är ett subventionerat lån i och med att man får ränteavdrag. Så att är räntan liksom 5%, då betalar du fortfarande bara 3,5% ungefär. Så att avkasta börsen då till exempel 8-10%, då vore det ju fortfarande kanske lite bättre att lägga på börsen. Det förutsätter ju såklart att du fortfarande kan betala för din bostad och räntekostnaderna inte skenar alldeles mycket och det blir för mycket i nominella termer att äta upp hela din lön. Liksom. Men klarar du högre ränta, då är ju börsen ett bra alternativ också.
Man får hitta någon mellanläge där kanske. Man får inte vara, liksom, det får inte bli för dyrt per månad, men man behöver ju inte amortera bostaden till noll heller.
Nej.
Om man inte vill. Liksom. Nej, men
det ska kännas bra också. Man ska kunna sova gott på natten.
Det kan ju vara en psykologisk känsla också att vara skuldfri. Det kan ju också vara ett värde i sig. Liksom.
Precis. Det kan, vissa vill ju göra så att de amorterar till noll och sen så är de helt skuldfria och bor jättebilligt. Och då kan de känna att nu kan jag fokusera helt på att bara bygga en pensionskassa på börsen.
Exakt.
Så kan man också göra.
Ja.
Så högst individuellt med andra ord.
Och då liksom skulle man bli arbetslös eller du vet... få kraftigt sänkt inkomst, då sitter man där plötsligt och har jättelåga boendekostnader och kan klara sig.
Precis.
Så att det beror lite på.
Sen är det ju även så att bolån, den äts ju även av inflationen på ett sätt. Så den betalar ju av sig indirekt över tid också. Så det är många faktorer som spelar roll här.
Ja, men för liksom 15 år sedan då var ju 2 miljoner i bolån jättestort. Mm. Och tittar man idag på 2 miljoner då är det väl, ja, det finns, jag känner folk som tjänar det i årslön. Mm. Mm. Så att det, är ju, det fanns inte riktigt på samma sätt för 15 år sedan att folk kunde tjäna så mycket.
Mm. Mm. Alltså. Så
prisbilderna, ja, precis. Siffrorna är ju lika stora ungefär men betyder mindre med tiden, så att säga.
Mm. Ja, så det är lite, lite smaksak och vilken risk man vill ta helt enkelt.
Ja.
Sen beror det på också.
Hitta sin egen väg.
Ja. Exakt. Ja, jag, var det så att man bara investerade i SBB och sket i och amortera, då kanske inte det var det bästa affären.
Nej.
Nej, jag ska inte skratta åt så. Alltså det är ju fruktansvärt. Men,
ja.
Hemskt.
Mm. Så är det.
Men så är det väl alltid.
Det man, får, för många.
Man får vara redo på risken man, man tar. Så är det ju.
Ja.
Så. All
right.
Ja, men bra. Mm.
Ska vi säga så?
Det gör vi. Vi rundar av där.
Mm.
Så får vi se vad vi pratar om nästa gång.
Absolut.
Spännande. Vi tar gärna emot tips såklart.
Yep.
På
ja,
ämnen.
Bra.
Okej.
Okay. Ja, ha det bra.
Hej.